Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Mattias som har återigen börjat förfalla till ett längre hår och längre skägg. Eller?
Ja, förfalla vet jag inte.
Ja, det var min värdering.
Det var som att det var dåligt liksom.
Just det.
Men det är ju så här att emellan frisyrer så är det ju så här. Man så här, ja, först har jag lång frisyr och sen så klipper jag mig kort. Och vill man sen göra något annat, då blir det ju en period. Man kan inte bara så här sätta dit
hår. Nej, så är det.
Utan det är ju en väg på väg
så dit. Är det. Men så du, vad du säger är att du är på väg någonstans med det där.
Jag har en idé om vad jag ska ha för frisyr.
Aha.
Men den tänker jag inte avslöja än.
Det kommer man få se.
Det kommer man också.
Men om man har sett bilden på en dag och tänker så här, vad är det som pågår? Då är det att det är ett projekt.
Det är ett projekt, så. Sen är det väl också så här att det är lite bad hair day. Du sa ju till mig när vi gick in här, vi kom ju samtidigt.
Mattias försökte ha mössa på sig.
Ja, och då tycker du att det var alldeles för sent för mössa, men då kan jag tycka så här, ibland är det skönt att mössa. När det är lite blåsigt när man går över Västerbro.
Absolut, men kanske inte inomhus. Sitta och potta med mössa på sig med gäster. Det är som
att nej, men därför menar jag att mitt hår ser inte särskilt.
Du menar
alltså,
så.
Jag är ganska flat nu i håret, det bara hänger.
Ja, så inte så, det är väl mer längden jag tänkte på. Det var en tydlig förändring. Ja. Nog om ditt hår.
Ja, det är
du, vi har ju en spännande podd där vi ska podda och sen ska ju du och jag ut ikväll.
Ja, precis så.
Ja, spännande för mig, för vi ska quizza igen. Vi har ju nu börjat, som ni vet i podden, att vi har börjat ställa upp oss som quizmasters.
Ja, vi har ju gjort, gjort quiz. Och vi har faktiskt men fler gig inbokat.
Ja, och vi går på studiebesök också och liksom plockar upp godbitar på andra. Så att ikväll sitter vi i publiken tillsammans. Det är du och jag, Andrea. Och, lyssna nu, en hemlig gäst. Och jag vet inte hur det är för er, om ni har kompisar som säger så här: du, frun kan inte följa med, jag tar med mig en kompis. Då tänker ni så här, vi får se vad den blir.
Men när Mattias, en annan dejt sa du
till och med. Och då är det ju så här att när Mattias säger så, då kan det kan vara Dregen och det kan vara en revisor. Man har liksom, det kan vara Staffan Olsson, liksom handbollsstjärnan, och det kan vara din dotter. Det är som att jag har ingen aning om.
Nej, men eftersom du kan det, eftersom jag vet att du tänker att det kan vara det, det är därför jag då inte säger någonting.
Nej.
Det är för att jag tycker det är lite roligt att vara lite småhemligt.
Ja, det.
Och det var ju så för att min fru var tvungen att åka till Malmö idag. Så, och det visste vi inte när vi bokade. Men då är det så tråkigt att ställa in. Så då får man ju ta med sig en annan dejt helt enkelt. Så att det kommer.
Ja, det är spänning. Det har jag med mig nu när vi sitter och pratar här. Att det, liksom, att det ändå bubblar lite i kalendern att det finns en hemlig gäst ikväll.
Men tänk om du hade haft lite så här, det kanske man kommer kunna räkna ut i framtiden. På sannolikhet, eller att någon som kan läsa av mig kan känna så här. Just
kolla,
det kommer vara den här.
Och köra din kalender mot ditt sociala medier och andra just människor det. Och lista ut. Så känns det ju ganska ofta tycker jag, att det pågår något.
Ja, någonting pågår ju. Och det där har vi pratat om och alla pratar om. Att just så här, snackar man om någonting rätt för då är så dök annonserna upp i Instagram eller på Facebook.
Och så har vi lärt oss att det är det enda de inte gör, att de tydligen inte avlyssnar.
Nej, de tydligen inte avlyssnar och sådär. Men det är mycket kring det här och AI idag framförallt. Jag tycker också det är spännande. Vi pratade ju för, det är två, tre år sedan i alla fall, om fondrobotar till exempel.
Ja.
Där jag hakade på det racet och har en del av mina pengar placerade liksom, i en fondrobot.
Visst.
Och jag måste ju säga att det går alldeles utmärkt.
Nu vet jag inte om vi kommer få svar på en fondrobot är exempel på en AI eller inte.
Nej, men, vi går åt det hållet. Vi
hade ju en gäst som Marcus, vad heter han? Marcus, han heter... Vad hette han?
Marcus, ja.
Ja, men han heter ju Marcus efternamn, inte förnamn.
Ja, eller? Fredrik Marcus.
Fredrik Marcus, som pratade om att i framtiden så kommer den som har bäst liksom sån här digital assistent hemma, som är bäst liksom Siri, kommer göra fondvalen åt den. Man kommer säga, jag vill ha segelbåt, och så kommer den säga, du, då drar jag ner på värmen 2 grader och så sätter de här pengarna på lysa, och sen så har du en båt om 3 år. Det var liksom hans vision om vart vi är på väg. Nu får vi se om vi är där, och vi ska diskutera om det är bra eller dåligt, eller om
precis,
vi ska vara rädda.
Men använder du har ingen sån hemma snackare va? Använder du Siri-telefonen? Ja just det, du har din inbyggda.
Vi är ganska snackare allihopa hemma. Nej.
Nej, men använder du Siri i telefonen?
Inte så mycket. När jag hänger med andra märker att de mycket mer trycker på en knapp och säger ring upp den här. Jag är fortfarande lite gubbig så att jag letar upp dig bland favoriterna och trycker på när jag ska prata med dig. Och jag googlar upp grejer istället för att ropa i vardagsrummet. Vad blir det för väder i Malmö?
Ja,
så att, jag ligger nog ganska långt ner på den här skalan.
Ja. Men vi har ju en här. Ja. Vi råkar ju ha en gäst här idag. Mm. Fantastiskt.
Vi råkar.
Som av en slump så bara gällde förbi en AI-expert. Och vi bara, oj, titta.
Ja.
Nej, det har vi planerat länge faktiskt. Mm. Och det är med stor värme och stolthet som vi presenterar Peter Siljerud.
Tack så mycket.
Välkommen Peter.
Tack.
Är vi ute och svamlar när vi pratar AI och fondrobot? Eller är vi för långt ifrån en riktig, alltså artificiell intelligens?
Nej, men artificiell intelligens är ju en sån grundteknologi kan man säga som kan appliceras på massa olika områden. Det är ungefär som när elektriciteten uppfanns. Att man kan ha till massa olika saker. Man kan värma upp hus eller köra bilar på el eller vad det nu må vara. Och lite samma med AI. Man kan ha det till massa olika saker, inklusive till ekonomi förstås.
Men vi måste börja från början.
Ja, just det, exakt. Alltså vi är så synkade så vi tänker vi måste ställa exakt samma fråga exakt samtidigt. Men, vem är Peter Siljerud? Vi måste ju bara veta först, så lyssnarna får veta. Vem är du?
Jag jobbar som trendspanare och framtidsanalytiker. Så att, jag hjälper organisationer att få lite koll på trender som sker i omvärlden och skapa bilder av hur framtiden kan tänkas bli.
Och då kan det vara företag, så här, vem är klok nog att anlita dig då? När kan du gå in och känna så här, nu har jag levererat?
Liksom. Ja, men det är väl dels de som är kloka, som ligger långt fram och vill behålla den positionen. Och sen är det de som ligger på efterkälken och känner att de vill komma i fatt.
Men det är till företag och kan man säga, organisationer, vad kan det vara liksom? Rent konkret? Liksom.
Ja, det är ju både näringsliv och offentlig sektor. Men det är inte så konkreta råd, utan det är mer en mental förflyttning så att de är rätt positionerade och har en bra framtidsberedskap.
Ja, just det.
Och vad betyder det? Nu, vad är framtidsberedskap? Om du skulle hjälpa oss då, här i podden.
Ja.
Ja, kan du framtidssäkra oss lite grann? Vad borde du snegla mot?
Det dök upp ett nytt kul begrepp, om vi kallar för det, under pandemin. Resiliens. Som är något slags begrepp som försöker fånga att man har ett stort mått av tålighet mot olika typer av omvärldsförändring. Att lite oavsett hur det går så kan vi ändå stå upp. Vi blåser liksom inte om kull.
Motståndskraft
svenska, kanske vi skulle kalla det för. Och det är mycket det handlar om. Att vår värld förändras på olika sätt. Vi ser ekonomiska förändringar, politiska, tekniska och så vidare. Klimatfrågan och så vidare. I ljuset av alla de här förändringarna så måste man ha någon form av strategi som gör att man kan hantera ett stort mått av förändring och ändå vara framgångsrik.
Mm. För där tycker jag ju att vi lyckades. Det känns ju som när pandemin kom att vi hoppade, inte vet jag hur många år, men någonstans, det har ju snackats mycket som att vi hoppar 5 år fram i tiden på något vis. Att vi plötsligt så fanns de här programmen med, där vi kunde sitta och ha live-möten och Zoom och Teams och allting utvecklades väldigt, väldigt snabbt. Och vi liksom tog ett rejält steg, tycker jag då.
Men här måste jag då få ställa en fråga. Gjorde vi det då? För att jag minns nämligen att vi var i den här pandemin och då lät det så här. Ingen kommer ha några fysiska möten mer. Allt kommer göras digitalt. Ingen kommer resa mer. Lägg ner alla flygbolag. Vad ska man till London och göra när man kan sitta hemma? Och sen så spolar vi fram efter pandemin. Nej, nu är det ju som så här, nej, digitalt möte. Jag tycker det finns värdefullt att människor träffas. Och vi ska bygga om kontoret för att locka in fler människor att vara här och samskapa. Och flygbolagen är bara fulla med grejer. Är det inte ganska mycket hokus pokus att vi tror att världen ska bli så annorlunda så blir den ganska lik sig ändå. Folk kör ju sin bil trots att det finns teknik som gör att man inte skulle behöva köra bilar. Och vi vill ha en lokförare trots att tågen kan åka själva och så vidare. Eller?
Ja,
det finns verkligen framtiden.
Ja, nej, men det är ju så att pandemin var ju en diskontinuitet som var någonting helt annat än det vi har sett tidigare. Och samtidigt så har vi vissa sega strukturer, att vi är vana att göra saker på ett visst sätt. Och de 2 år som den pågick var kanske lite för kort tid för att de här beteendeförändringarna skulle ha satt sig i mycket större omfattning. Vi ser att vi går tillbaks i viss omfattning. Vi åker till kontoret, men kanske inte lika ofta exempelvis. Vi ser att andelen digitala interaktioner som vi har med myndigheter eller med företag som vi är kunder åt har ökat. Det är 3-dubblat. Så att det har ju skett saker, men vissa saker tenderar också att falla tillbaks i viss grad.
Mm. Men har vi en tendens att underskatta eller överskatta mängden förändring eller hur snabbt saker förändra sig? För vi lever ju en tid när alla håller på och tjatar om att det går fortare än vad det någonsin har gjort, och du vet, förändring är det enda som är konstant, och det, klyschorna kan jag ju. Men så tittar man ut på stan så är det ganska sig likt ändå. Liksom. Jag hade inte fått någon chock om jag hade hoppat från när jag var tonåring till nu och tittat mig omkring. Det ser ganska likt ut. Bussarna har fortfarande samma röda färg. Liksom.
Mm. Nej, men saker tenderar ju att förändras olika snabbt beroende lite på vad man tittar. Men om vi just tittar på teknik som kanske är lite temat för dagen här, så är det ju så att vi oftast överskattar den i ett kort perspektiv. Man tror att nu sker det mirakel här över en natt, men å andra sidan så underskattar vi den i ett längre perspektiv. Mm. Vi förstår inte hur det kommer att omforma vårt samhälle om man tittar 10, 20, 30 år bort.
Mm. Och på vilket sätt då, tänker jag? Vad är det som ligger närmast som kommer vara en förändring som påverkar oss i vardagen? Liksom?
Ja, ur ett tekniskt perspektiv så tror jag många uppmärksammat den snabba utvecklingen med artificiell intelligens just, och hur fort det faktiskt har fått ett genomslag, även om det har utvecklats sedan 50-talet.
Ge ett exempel då, som du säger. Som...
Ja, men det mest konkreta nu som jag tror väldigt många har hört talas om eller till och med testat, det är ju ChatGPT, den här smarta AI-botten som man kan ställa frågor till och som ger väldigt adekvata svar.
Det där har inte jag gjort då. Har du ställt frågor till botten?
Ja, faktiskt med att det faktiskt används på mitt jobb. Vi har kommit.
Berätta då, hur gör man?
Ja, men om jag till exempel, tar på ett jobb där jag jobbar, så skrivs det en hel del texter, utbildningstexter och nyhetsbrevstexter och så vidare. Och då har vi en kille som är som så här, men bra, då tar jag den här texten och sen skickar den genom en robot och säger, skriv den lite kortare, skriv den lite enklare, skriv den lite mer pedagogiskt. Och så kommer det flera förslag och så plockar vi godbitarna ur det. Och oftast så blir det en bättre text när AI har huggit händerna i det än vad det blir när jag...
Och då är det en viss programvara man har.
Nej, det är ju inte ens en programvara, det är bara på... www.internet.se.
Jaha, internet.se, okej. Okay. Nej, men berätta Peter.
Förklara vad jag vill göra.
Ja, men lyssnarna, Charlie, som man hör att han vill ju låtsas som att han kan det. Bra, men egentligen har ingen aning.
Nej, jag har ingen aning.
Det har vi ju.
Så du kan frågar mig, gjorde du?
Ja, men kan inte vi stanna där som du sa, att den här brukar vi använda. Berätta igen, vad heter det?
ChatGPT. Jag tyckte att du gav en ganska bra förklaring på ett exempel hur den kan användas.
Tur.
Your face.
Nej, men jag kan säga så här att... Jag har precis fått i uppdrag att skriva en bok om AI, och min uppdragsgivare var på vippen att låta den här ChatGPT göra det jobbet istället.
Ja, men det hade väl varit
så pass bra kvalitet bedömde han att den hade. Jag tror nästan att jag fick jobbet mest för att han tyckte det var roligt att göra det tillsammans med mig.
Och om man vill testa det här ChatGPT, vad gör man då?
Man kan gå in och googla ChatGPT så kommer man in dit direkt.
Ja.
Det är inte svårare än så.
Och kan man skicka in ett Word-dokument och få tillbaka ett annat, eller hur funkar det?
Ja, det kan man också göra, men det handlar mycket om att ställa frågor och be om svar, och det här börjar användas. Många jag talar med använder det i sitt arbetsliv dagligdags. Man vill få kanske ett förslag på hur man ska lägga upp en workshop, eller jag jobbade just nu med en myndighet där en kille var expert på obduktioner. Och han gick in dit och fick väldigt bra svar, menade han, på forskningen inom obduktioner. Och då kan man förstå liksom på vilken detaljnivå de här svaren kan ges.
Så du skulle, rent teoretiskt skulle du kunna gå in nu efter på fikat och säga, skriv texten på en powerballad åt Sarah Dawn Finer. Och så skulle det komma ett förslag som inte skulle vara så jävla pissigt på hur texten skulle vara i en powerballad som är typiskt Sarah Dawn Finer, antar jag. Det är väl typ så det funkar?
Absolut.
Ja.
Man kan skriva väldigt, väldigt långa frågor. Det kallas ju för en prompt när man skriver in de här. Och man kan också få ut väldigt, väldigt långa svar. Med den absolut senaste versionen kan man få 50 A4-sidor. Så att här kan vi ju se att de här kan man för att producera böcker, vilket också har gjorts.
Mm-hmm. Ja, och häftigt ju.
Och vad är det som gör att detta är AI? Alltså, vad är A-et och vad är I-et och när påstått är det? För att AI har ju levt med oss ända sedan gamla Terminator-filmerna frågan, liksom att det fanns en dag när singularitet, när plötsligt datorerna blev självmedvetna och grejer så här. Vi har, där finns det ju bara jag har någon så här dramatiserad bild av att det skulle vara som en punkt. Nu vart det intelligens, ungefär som att liv uppstod. Mm. Kan du reda lite i, på riktigt, vad är det som är A, vad är det som är I och när är vi på A och när är vi på I? Ja. Liksom?
Om vi börjar med I, intelligens, så är det knepigt nog. Googlar man på definitionen av intelligens, eller åtminstone på engelska, jag tror man får över 10 miljoner träffar. Så att det här gör det knepigt. Om vi inte ens kan enas om vad intelligens är, liksom ett mänskligt perspektiv, hur ska vi då kunna få någon slags definition på begreppet artificiell intelligens när då någon smart dator ska vara intelligent? Och i mina ögon så tycker jag inte den definitionen är viktig. Det handlar om datorer eller för all del robotar som löser komplexa problem. Det är ungefär så vi bedömer människa som intelligent. Den löser komplexa problem och nu säger vi, ja men det där var intelligent gjort. Så att jag tycker inte att man behöver vara så noggrann med den definitionen, även om det finns massa olika definitioner. EU har sin definition och så vidare. Och så vidare.
Men vad menar man med komplexa problem? För min miniräknare när jag gick i högstadiet löste ju komplexa problem. Alltså jag kunde inte rita ut den där integralen, så kom det någon sån här kurva i skärmen. Det var ingen som kände att vi kallade det för AI för det, utan det var ju bara en miniräknare. Liksom. Så, här. Så när går det från att vara praktiskt. Alltså min hushållsassistent löser ju komplexa problem. Den kan göra en pastadeg av ägg och mjöl. Liksom. Ja. Men när blir det någonting som man skulle säga, det där, nu är det lite AI på gång här. Liksom.
Ja, precis. Fram till nu så har det ju varit så att de här AI-lösningarna har ju varit väldigt duktiga på att lösa specifika problem. De har inte varit generellt intelligenta, utan de har varit duktiga just på räkna ut ett tal på miniräknaren och så vidare. Sen kan man ju diskutera var någonstans går gränsen till artificiell intelligens. Mm. Men om vi fortsätter med den då, så kan man ju tänka oss då att människor anses ju intelligenta. Och
det är väl lite varierande.
Det varierar. Men om vi tittar, om vi tittar på den nivå där AI befinner sig nu, så har de då låtit de här lösningarna göra prov som studenter gör. Och då pratar vi alltså avancerade prov inom biologi, inom juridik, inom ekonomi och så vidare. Och de här AI-lösningarna ligger väldigt, väldigt högt upp. Många gånger är det 90:e percentilen, det vill säga att det är bara 10% av studenterna som får ett bättre resultat. Nästan alltid ligger de över en genomsnittlig student för de här rätt avancerade proven. Mm. Och det här gäller oavsett ämne i princip, så att de här lösningarna blir otroligt kraftfulla. Och då tycker jag definitivt att man kan börja prata om en artificiell intelligens som många gånger är jämförbar med vad faktiskt en människa kan prestera.
Mm. Vad tror du nästa steg då, förutom nu den här GPT? Chatt. Vad kommer vi se framöver? Liksom? Är det självkörande bilar? Det har ju redan börjat komma. Eller är det
AI-konst pratats det om. AI-musik har vi väl lite om.
Men vad säger du, Peter?
AI-poddar.
Ja. Nej, men, det är intressant när du säger konst här, om jag tar det spåret istället för självkörande bilar som lider lite av legala problem så fort det blir en olycka och så vidare, så liksom skjuts den utvecklingen framåt ytterligare ett par år och så vidare. Men man tänker ju lätt att en dator är analytisk, den är bra på att räkna ut saker, visa den här grafen. Men det som kanske är mest fascinerande nu, det är att datorerna är kreativa. De genererar texter, och det är inte plagiat alls, utan de här texterna skapas ju från grunden. De genererar bilder som inte heller är plagiat, utan de här skapas från grunden, givet en text som man matar in. Så det är ju någonting helt nytt. Så det här är ju ett annat skifte när vi gick från, sig att skriva med en penna till att skriva på en dator. Du måste fortfarande tänka ut vad du ska skriva och formulera dig. Medan nu så bara begär du att den här datorn ska skriva en text eller ta fram en bild eller vad det nu må vara, eller till och med en video.
Men vad kan vara faran då? Jag tänker så här, minst någon gång sista året nu på juristutbildningen, och han sitter och kämpar med sina tentor. Och då tänker jag, om en dator är lika bra eller alltså bättre då liksom.
Hur ska han få jobb om man kanske ska skriva?
Nej, för om han inte gör jobbet så kommer han inte kunna det. Så han måste ju ändå göra det om han... Liksom, det här blir så här... Det är klart att det finns smarta lösningar på det här också. Men det där ser jag som en direkt fara. Tänk om det blir så smart så att vi behöver inte de här grejerna. Vi kan bara, vem som helst kan bara ställa frågan och sen händer det. Liksom.
Ja, nej, men det är så det kommer bli för många branscher. Inom juridiken så ser man att enklare juniora uppgifter ersätts av en dator som till exempel kan tråla igenom historiska rättsfall för att hitta prejudikat och så vidare. Och det där går igen från bransch till bransch. Jag tror inte att alla jobb kommer att ersättas av en dator eller en robot i brårasket. Men definitivt många deluppgifter kommer göra det. Jag brukar säga att vi kanske inte direkt ersätts av en AI på vårt jobb. Men personer som inte drar nytta av AI kommer ersätta dem som inte gör det däremot.
Det kanske blir att man blir väldigt vass på att utbilda AI eller liksom ge rätt information på något vis.
Absolut, det börjar redan komma sådana expertroller där folk säljer sådana här promptar, det vill säga bra formuleringar som ger dig vassare svar på de frågor du vill ha. Det är helt nya yrkesroller som jag aldrig talas om.
Ja, det är häftigt.
Ja.
Vad ser du är de största möjligheterna med detta? Nu är vi här, hänger idag på podd 328. Så att vi hoppar fram till podd 628. Vad kommer vi se då annorlunda i våra vardagar? Om vi hoppar fram 5-6 år då, som det är. Som kan säga, fan vilket fantastiskt att den där AI-tekniken kom. Så mycket bättre har blivit med. Vad är det som har blivit bättre, tror du?
Ja, nej, men det kommer ju produceras en enorm mängd texter, en enorm mängd bilder, en enorm mängd filmmanus, en enorm mängd videor som genereras av de här systemen som kommer översålla oss med alla de för- och nackdelar det innebär. När man ska försöka trassla ut vad som är gjort av människor, vad som är äkta, vad som är fake och så vidare. Varför inte hela poddar eller manus till poddar eller frågeunderlag till poddar och så vidare?
Ja, precis. Vi skulle kunna mata in den här gästen som kommer den här veckan. Vad är det mest intressant att ställa för frågor till en AI-expert som heter Peter, ja, och som bor på Ekerö?
Och med, ja, en bra, med en bra röstmodul så hade du och jag inte ens behövt vara här. Den kunnat, och inte ens Peter, han hade kunnat säga, svara på de här frågorna. Så hade två AIs kunnat intervjua varandra.
Ja, men det är så, du skrattar lite nu, men visste ni att det krävs så lite som 3 sekunder för att syntetisera en röst. Så att om jag fick spela in en röst i 3 sekunder så kan man med en lösning från Microsoft syntetisera din röst helt och hållet.
Det är ju helt galet.
Det är rätt galet. Och man kan också då syntetisera rörlig bild, i alla fall hyfsat bra. Vilket innebär att så fort man har lite videoklipp på en person och den personen ser det mera dör, så kan man ändå återskapa den som en form av avatar som man kan prata med. Man kanske till och med vet vilken typ av resonemang den här personen brukade föra och kan återskapa även det.
Så att vi kommer få... det är lite obehagligt, för man kan ju skapa personer som ju inte finns.
Ja, eller det också.
Alltså, och skapa riktiga personer med känslor och sådär. Eller riktiga.
Inte med känslor.
Jo, men det går ju. Alltså, det går, ja, att
man, då måste man definiera vad som är känslor. Men,
ja, men jag har sett någon webbsida där det finns människor som man går in och hälsar på och sådär, som finns där och tycker något och vill något.
Ja, men jag har ju testat det själv, att skapa virtuella kompisar bara för att prova. Och de, liksom, man kan sitta och prata med dem och diskutera, och de liksom lär sig lite vad man är intresserad av. Och sen så finns det ju speciella moduler då, att ja, men du som är intresserad av rymden, då har vi liksom en rymdmodul och så kan vi diskutera det och så vidare.
Men det måste, då, okay, du säger att det här kan man göra, det kan man göra, det här kan man göra. Då undrar jag, hur svårt är det? Om du hade liksom på riktigt nu då, vi hittar på ett uppdrag. Gör en podd där våra röster är tagna och din röst är tagen. Och sen så låter du en AI intervjua en AI. Om vi skulle liksom bara, hade det varit 3 veckors jobb för dig att få till det? Eller är det som så här, ja, ge mig en halvtimme så kan jag skicka en podd så får vi se om den blev bra eller dålig. Liksom. Du vet. Hur svårt är det? Om du hade fått det uppdraget.
Ja, nu ska vi komma ihåg, jag är inte programmerare, så att jag hade liksom inte satt mig ner och byggt en sån lösning. Men ska man ha en bra kvalitet så tror jag det är mer komplext än så. Vi människor är ju väldigt, väldigt känsliga just för tal och ljud, om det blir glitchar, om det blir konstigt, det låter annorlunda. Så att vi är ju väldigt, väldigt känsliga där.
Men vi behöver inte sända den som att ingen ska märka, utan vi kan säga att detta är AI-versionen. Här är live-versionen, välj vilken du vill lyssna på. Liksom.
Ja, nej, men jag tror definitivt att man skulle kunna få ett väldigt bra frågesvarsunderlag exempelvis. Det skulle inte ta många minuter att få fram ett rätt högkvalitativt sånt. Kanske bättre än det vi sitter och bladdrar om nu. Alltså, det ska jag inte säga.
Ja, det är ju tveksamt.
Ja, det är helt tveksamt.
Ja, men det är definiera vad som är bra. Det kanske genererar fler lyssningar.
Ja, precis. Ja. Ja, men sen nästa då, det är ju att lägga på någon form av talsyntes då, där man låter de olika rösterna få ihop det här. Så att en teknisk så skulle absolut gå att göra, det tror jag.
Ja, men skulle gå, det var inte min fråga.
Nej, okay.
Är det en heltidstjänst i 3 år som har en massa hackrobot?
Det
eller
är det, liksom.
Jag skickar ut uppdraget på någon sån här konsult och så säger han så här, det kostar 1 500 för jag behöver 3 timmar för att göra det för att jag är expert på detta. Och sen finns den där.
Ja, absolut.
Men är det skillnaden, jag tänker också så här, på tal om den här gamla schackmodulen som du pratar om. För där var det så att man kan lära en dator alla drag, så gör du så här. Mm. Alltså det är ju mer en sån grej, medan nu så kan de tänka.
Nej, men är det inte exakt samma sak? Att den gör exakt bara det, bara att den gör så många testskott på schackdrag så att det verkar som att den tänker. Det är väl att den är uppkopplad med nätet så den kan läsa igenom alla andra intervjuer gjorda eller liksom lär sig vad folk tyckte, ja, det där tyckte jag var skitbra eller det där tyckte jag var sådär. Alltså det är väl så det går till. Det är ju inte som att den egentligen skapar eller tänker, utan den gör lite som evolutionen. Den skjuter vilt och sen ser man vad som verkar funka.
Ja, man kan ju se det som att en dator tränar. Alltså en liknelse med evolutionen här i någon mening då. Att ju mer man tränar, precis som en skolelev sitter i skolbänken, så ju mer man tränar desto bättre blir den här datorn. Så att exempelvis då att de blir så bra på schack, det är byggt på att den har spelat schack mot sig själv, ser vad som funkar, behåller det som är bra, slänger det som är dåligt. Så att, så fungerar de här systemen.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör, ja, men det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekonton, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Jag tänker då i rent ekonomiskt då. Vi pratade lite om fondrobot i början. Där man kan minimera då kostnaderna, därför att robotarna är nu programmerade att titta vad som funkar, vad som inte funkar och så vidare. Och för mig har det bevisligen funkat, även då för dig, Charlie.
Men jag vet inte hur mycket robot det är och inte.
Alltså, nej, det har jag ingen aning om heller. Nej. Verkligen inte. Jag sätter in pengar och ser vad det blir för avkastning.
Det räcker för mig.
Men jag ser att jag betalar minimalt med avgift till en bra avkastning. Vad tänker du kring pengar alltså, så småningom? Eller kring ämnet ekonomi? Vad kan vi ha för nytta vidare av AI?
Här tänker man att det är väldigt rätt beräknat. Alltså, jämfört med, vad vet jag, måla en tavla, så är ändå ekonomi ganska beräkningsbart. Eller?
Ja, nej, men absolut. Det första jag skulle vilja säga är att om man går ut och tittar nu på alla typer av tjänster och mjukvara, så är det väldigt många som lägger till så här: vi har AI. Så att jag tror man måste alltid granska det där, hur mycket AI är egentligen, vilken typ av AI. Är det bara någon form av regeluppsättning, eller är det verkligen någon form av intelligens där bakom? Så att det har blivit lite av ett marknadsföringsbegrepp också, ska vi komma ihåg.
Som i och för sig både kan vara bra i vissa fall och dåligt i andra, tänker jag.
Ja, jo, säkert.
För jag var ju tveksam när någon sa, ska du lägga in pengar i en fondrobot? Bara det avskräckte ju mig.
Ah,
hade jag inte fått höra.
Tror du begreppet skapades faktiskt som någon typ av hånfullt begrepp? Liksom.
Ja, kanske det. Men hade inte jag fått höra här i podden av en ekonomiexpert som har provat, då hade inte jag vågat, tror jag, lagt mina pengar i händerna på en robot. Liksom. Mm. Men,
nej, men det vi ser nu just med den här ChatGPT är att just nu så bildas det luckor där vissa personer förstår hur de ska utnyttja de här systemen för att få väldigt högkvalitativa svar som kan generera pengar i olika affärsmodeller. Så att där ser man ju direkt liksom hur man kan dra nytta av de här systemen. Ett kul exempel var en person som bad den här att ta fram en affärsidé. Det skulle vara kopplat till någon form av ekologiska produkter. Och han hade $100 som han kunde tänka sig investera. Och den här då tog fram ett företagsnamn, ett domännamn som den föreslog. Den tog fram en design på en hemsida. Den tog fram ett 10-tal hushållsprodukter som då var ekologiska med bilder på dem. Och han beskrev den här resan på Twitter. Han liksom fick en hel marknadsplan som svar här och hur han skulle marknadsföra, vilka kanaler, hur mycket pengar han skulle spendera och så vidare. Och det som hände då, det var att folk svarade honom och ville investera i hans bolag. Mm. För de tänkte att nu håller det på att hända någonting här inom ekologiska köksprodukter. Så efter en dag, då var hans bolag värt 250 000 kronor. Så det är det jag menar, att helt plötsligt när vi har den nya tekniken, det kan komma in och förändra pengar och flytta pengar väldigt, väldigt snabbt.
Det hade ju också kunnat varit en smart person som låtsades vara och svara på de här grejerna och gjorde det rent mänskligt för att sen gå in snabbt. Och
eller hur?
Ja.
Vad är farorna skulle du säga då? Om vi går fram till 1628, vad kommer vi...
Ja, vi var inne på det på skolan som vi sa. Liksom. Så jag sa ju det som min son pluggar då. Mm. Det är ju en tydlig fara liksom. Om man bara kan ställa de här frågorna som läraren ställer och det kommer ett svar inom några sekunder på en dator. Då har vi ju ett problem på ett sätt.
Analytisk förmåga blir liksom inte värt någonting längre. Ja, det kan man ha på miniräknaren.
Ja, nej, men det ena problemet som vi har sett nu det är att skolelever använder de här för att lösa skoluppgifter. Då, fusk skulle man kunna kalla det för. Och det där är ju en stor diskussion inom skolväsendet.
Varför är det ett problem då? Om de kommer finnas för aldrig. Det är lite som att man sa att man fuskar med miniräknaren. Men nu, för jag kommer inte gå omkring med en miniräknare fick jag hela livet.
Det gör jag håller med. Det är lite konstigt att tycka att elever som använder de här systemen fuskar när det är tillåtet i affärslivet. Samtidigt så vill vi att skolelever ska lära sig saker och vi vill kunna kontrollera det på något sätt. Men man kan göra en liknelse med tennis. Tänk er Björn Borg som på 70-80-talet var en av Sveriges bästa tennisspelare. Vilket ni känner till bara att titta på den hårfärg här. Men för er unga lyssnare som...
Jag känner till det så pass mycket så jag nästan studsar på att han var en av Sveriges bästa. Han var väl en av världens legend bästa. I världen, ja. Helt klart.
Ja. Fem gånger Wimbledon-mästare och så vidare. Men han hade ju ett trärack. Men det finns ju ingen spelare idag som skulle ha det. Om man tittar på Nadals tennisrack, jag menar, det är kolfiber och massa dyra material och enormt... En helt annan form bara det. Mm. Så att han har ett annat verktyg, men ingen som tycker att han fuskar, eller hur? Och jag tror att vi ska se det här med de här nya häftiga lösningarna på samma sätt. Det här är nya verktyg. Vi kommer dra nytta av de här för att åstadkomma bättre saker än vad vi lyckades göra tidigare. Det hindrar inte från att det är lite problematiskt i skolan förstås, där vi gärna vill att barnen ska träna på att skriva, att lära sig att förstå och så vidare, så att de inte bara får alla svar och sen lämnar in dem.
Men min fråga var, vad är faran då? Vad är eventuella nedsidan som vi om 300 avsnitt kommer sitta och prata om det igen och säga så här, det där är ju besvärligt att vi har kommit dit.
Ja, men nu halkade vi in i skolspåret här, men det finns ju en annan aspekt som ni var inne på här då, liksom att ja, men är det något problem? Och, ja, alltså det är ju inte helt bekymmersfritt heller med de här systemen. Kanske framförallt om man tänker att de kan användas inte bara för att skapa nyttiga saker utan även av illvilja. Jag menar, det går att använda de här för att plantera budskap, fake news, att skapa väldigt trovärdiga artiklar och så vidare. Så det där kan ju definitivt vara en fara att vi inte längre kan trassla ut vad som är äkta och inte. Särskilt när det börjar även gälla bilder som genereras med väldigt hög upplösning som ser äkta ut på kanske då prominenta personer som gör vissa saker eller videofilmer. Det är klart att det kan ställa till det lite här i världen om vi inte längre kan bedöma äktheten i framförallt kanske vad medier publicerar.
Men tror du inte att det kommer finnas då på YouTube ett AI-filter som sitter heltid och jobbar med att vara bäst i världen på att detektera vad som är på riktigt och vad som är fejkat? Alltså, ja. Det är väl precis för varje ny sorts tjuv uppstår så är det en ny sorts polis.
Absolut, liksom. Det finns den typen av AI-lösningar för att identifiera saker som är genererade med AI. Men bara för att göra en referens igen då till skolan, så det är väldigt knepigt att upptäcka en uppsats som är AI-författad som en elev lämnar in, eftersom den inte är ett plagiat, utan den här är skriven från grunden upp av en AI. Mm. Till skillnad från tidigare när någon kanske kopierade text från, say, Wikipedia och lämnade in det. Men sen hade vi den andra problematiken som ni var inne på där. Ja, men liksom, vad ska vi vara duktiga på? Är det så att alla jobb försvinner och vi inte behöver klara av någonting i framtiden? Men alltså jag tänker att den här utvecklingen har vi sett under väldigt många år, att tekniken kommer in och ersätter våra jobb. Så att det är liksom någonting vi får leva med. Vissa personer kommer komma i kläm, det har vi sett, där man installerar den här mjukvaran, tekniken på olika sätt. Inom vissa kommuner så skaffade man en programvara som skulle fatta beslut om försörjningsstöd. Och i Kungsbacka kommun, då var det ju 12 personer som blev så arga så att de sa upp sig, för att de ville inte liksom höra talas om att en robot skulle göra deras jobb. Så att vissa personer kommer komma i kläm. Så
men hur gick det för roboten då? Klarade den det bättre än personerna?
Eller den används fortfarande, även om de hävdar att det egentligen inte är artificiell intelligens, utan det är mer ett regelbaserat system som fattar beslut utifrån vissa parametrar. Så att
För det kan man tänka, om man gör en ansökan och det finns 60 parametrar, då är det jättelätt för en dator att bara... De som inte rinner igenom här behöver ju ingen ens läsa, för de stämmer ju inte. Ja.
Men frågan är ju, tänker jag också, för det här har ju pågått i... Alltså en utveckling har ju, det sker ju hela tiden.
Ja.
Sen så kanske den stannar upp, och man undrar ju bara om den här AI-utvecklingen kommer att vara exponentiell. Jag tänker, när jag var liten så kom jag ihåg, då min pappa jobbade som skogvaktare. Och han hade ju då ett antal huggar ute. Och sen så var det någon som byggde en så kallad skotare som åkte ut, mörjde ner träden, liksom både kapade dem och kvistade dem och la ner dem och bar ut dem. Det vill säga att alla skogshuggare varit utan jobb. Och det här har vi sett på många arbetsplatser säkert också, vid industrier och sådär. Hur robotar har tagit över, rent tekniska robotar eller fysiska robotar eller vad man ska säga. Men det har vi ju anpassat oss efter hela tiden. Vi lyckas ju hela tiden anpassa oss. Det jag kan kanske känna en risk, precis som man sa att internet kanske är en fluga, låter kanske så, men det kanske finns en risk att det här går så jädra fort så att man inte hinner med att de här skogshuggarna ska göra någonting annat. För att arbetslösheten var ju inte högre efter en stund bara för att det kom skotarmaskiner. Det skadade, det räddade också rätt många trasiga axlar och knän och skador och såna här saker som blir. Men frågan är hur fort det här kommer att eskalera liksom. Mm.
Ja, men ur ett samhällsperspektiv så är det absolut en relevant fråga. Jag menar, hur snabbt hinner vi absorbera den här förändringen, anpassa utbildningssystem, ta hand om de som hamnar utanför, som helt plötsligt drabbas av tekniken, om vi kallar det för det. Men det generella rådet är väl att man får fundera själv på vilket vägval ska man göra här i ljuset av det här. Det här kommer komma vare sig vi vill eller inte. Det kommer gå olika snabbt i olika branscher. Men jag tror att ett förhållningssätt är förstås att själv bli bra på det här. Bra på att använda systemen eller att utveckla systemen. Att det är ett område som kommer växa. Eller så får man fundera på det precis omvända. Vad är de här datorerna väldigt dåliga på? Mm. Och det är väl typiskt saker som har att göra med människor. Relationer, nätverkande, omsorg, omtanke, passion. Alltså den typen av väldigt mänskliga egenskaper. Där har vi nog fortfarande en fördel. Än så länge.
Men om man liksom, jag är ju liksom också lite så här sagofanatiker, så både fantasy och science fiction som dyker upp, så man har ju sett en hel del såna här scenarier. Liksom,
du har redan sett framtiden.
Jag har sett olika många iterationer på hur det skulle kunna gå. För det ställer ju väldigt snabbt intressanta frågor. Om vi sätter ihop en dator här liksom, som får jobba på och är riktigt duktig på att göra jobbet, att vara en bra kompis, att kunna liksom köra bilen, att investera på börsen, att måla tavlor. Ja, då är ju frågan så här, om när vi börjar definiera så här, men det här är ju typ en person. Varför ska Mattias ha sjukvårdsersättning och pension och grejer, medan den här datorn som har lika många vänner och lika mycket relationer och gör likadant jobb, vem definierar, är det per kilo kött man värderas, eller är det beroende på kreativ, liksom, det blir frågan om så här, vad är människa då? Där vi har varit inne med djuren liksom, och djurens rättigheter, och idag, för 100 år sedan så var det liksom en icke-fråga. Vadå, vilka rättigheter har korna? Då, korna är väl mina för fan. Och packar vi 1000 år så här, vilka rättigheter har trälarna? Ja, vi får backa lite mer. Men du förstår vad jag menar. När kommer vi börja prata om vilka rättigheter har din laptop? Det kan ju inte bara
liksom slänga omkring hur som helst. Den där laptopen har väl rättigheter som alla andra och få ha en dålig dag eller vill åka på semester eller... Mm. Alltså nu bajsar jag till lite här bara för att sätta det på sin spets, men...
Nej,
men
jag tycker tvärtom. Det är
väldigt, svårt att bedöma vad vi egentligen pratar om här.
Jag tycker du ramar in någon slags historisk utveckling rätt bra istället här. Ja, men du har helt rätt. Jag menar, idag finns det ju djurrättsadvokater som ska liksom försvara djurens rätt och så vidare. Det är liksom en växande yrke nu. Man kan vara fascineras lite över det. Men jag skulle vilja säga så här, att mycket av de värderingar vi har idag, de var helt otänkbara tidigare. Och precis som att vi idag tycker, varför ska en dator eller en AI ha någon form av rättigheter, så kanske det är en helt accepterad tanke om 20 år. Mm. Så att jag tycker inte alls det är otänkbart, eller i alla fall svårtänkbart idag, men inte otänkbart.
Är det inte någonstans att om jag skulle få vara kung och liksom bestämma, då är väl någonstans gränsen går vid initiativkraft. Alltså när datorn börjar ta sig för saker på eget bevåg, då passerar vi någon besvärlig punkt. För då skulle ju på riktigt Mattias kunna bli så lovårad av en dator. Om vi frågar vem låg bakom där. Nej, det hittade datorn på själv. Att fan, här är lättförtjänta pengar. Jag gör ett Tinderkonto och så lurar jag ut honom här och så tjänar jag pengar. Ja, då skulle ju datorn hamna i fängelse. För det finns ingen person bakom. Alltså, eller vinna Nobelpris. Alltså, så här, någonstans går väl gränsen i att jag behöver ändå be datorn att göra någonting, och om den börjar göra saker, då är det risk att vi hamnar på den här Terminator-nivån. Där, så här, vad ska ni då med mig till? Jag verkar mest vara till besvär här.
Liksom. Då är vi risk att hamna på den nivån, såvida det inte finns begränsningar som gör att den här datorn också måste anpassa sig till mänskliga värderingar. Så att den inte går utanför ramverk, till exempel att skada människor, bryta mot lagar och så vidare. Det kommer EU-lagstiftning kring sådana här... eller direktiv ska vi säga, kring etisk AI, där man försöker just adressera de här frågorna.
Asimovs lagar blir på riktigt...
Det är ju problematiskt om en AI har en uppgift och väldigt, väldigt stort manöverutrymme för att utföra den. För det kan ju då ske på bekostnad av människans väl och ve, helt enkelt.
Ja, och jag tänker också bara som du sa från början här, att på 3 sekunder så kan man få min röst, alltså att i bedrägerier kunna ringa min mamma och säga att jag är jag och be henne sätta över pengar eller någonting.
Ja, precis. Ja, det har redan skett, den typen av bedrägerier.
Ja, det har
det, ja. Ja, absolut.
Och jag får, det måste du också få, liksom att det ökar exponentiellt i mejlkorgen. Så kallade människor som hör av sig och säger så här: hej Charlie, jag vill kolla på er företagssida, jag såg väldigt intressant det där med balansekonomi och jag gillar framförallt de här frågorna. Det jag inte såg, det var så mycket kring det här. Jag tycker du och jag borde ta ett möte och kolla om hur juridiken kommer in i detta, för jag jobbar nämligen med det. Och så förstår jag att det här går ju ut till tiotusentals människor varje dag, bara ligger och matar där, och sen så är det ju några svarar och då blir det ett telefonmöte och då ringer ju den snubben. Men i väntan på den så skickas han ju 10 000 kreativa mejl varje dag genom att använda sånt där. Den typen av marknadsföring pågår ju för fullt, och det är säkert människor som vill nå mig som inte når mig därför att jag dömer ut dem som det här är fejk. Liksom. Det är ingen.
Men sen är frågan om det här kan ju vara verkligen på gott och ont. För å ena sidan då, om det vore så att om jag ska tanka bilen att pumpen måste läsa av mitt öga, som då skulle kunna vara bra mycket mer tillförlitligt än vad Face ID är till exempel, då skulle det kunna vara bra. Men jag råkar ut för det motsatta. Jag var och tankade i en liten by som heter Flen, eller en stad i Sörmland.
Stad är väl att ta på Flen, va?
Jo, det är en stad.
Stad?
Ja, jag var i alla fall. Ja, men jag åkte och tankade. Och för att jag har nämligen ingen plånbok med mig längre. Alltså jag har bara korten i mobilen. Mm. Och stannade där på en större mack. Och tänker att jag blippar. Då hade de ingen blipp där. Och då tänker jag, men hur ska jag göra då? Så jag går in och säger, hej, jag skulle vilja tanka, men jag har ingen kort och ni har ingen blipp. Så kan jag tanka. Nej, då är det kontanter. Ja, men jag ska ju tanka bilen. Jag är ju här är jag. Alltså jag kan ju dra kortet. Och då så sa de innan, nej, det funkar inte för det är olika konto. Alltså jag kunde inte dra, för bensin är en sak och de andra grejerna är en annan sak. Mm. Men då fick jag istället, så deras lösning var då att jag skulle swisha beloppet som jag trodde det var värt för att få full tank. Och sen satte de en gräns där. Mm. Och då vet inte jag hur mycket bensin. Jag vet inte hur mycket jag fick i. För jag har inte haft bilen så länge och det är en hybridbil. Mm. Så jag vet faktiskt inte hur mycket. Mm. Men då tänkte jag, för 700 spänn måste jag i alla fall få.
Ja, det är ju rimligt.
Alltså det är ju högst.
Jag brukar ju inte köra några små.
Och när jag ändå tankar vill jag ju tanka fullt. Mm. Så jag går ut,
När man tankar, tankar man.
Ja, då tankar man rejält. Ja, det var det så jag kände. så jag gick ut då. Och sen när jag kommer till 680 så är det bara slut. Då, eller det är fullt. Det är fullt i tanken. Var vill jag gå in? Och då är det svårt. Han hade ju påtalat det här problemet för mig. Mm. Men då tyckte jag ju ändå kanske så här.
Att du kunde fått en japp?
Jag kunde väl ha fått en japp. Eller jag frågade om jag kunde få en cola där. Så.
Hur korrelerar detta mot AI?
Nej, men det gick inte. Därför att då var jag tvungen att få en kaffe som var deras egna produkter. Bjuda på. Eller kunde han bjuda på. Jo, det jag ville komma till är att å ena sidan, vad fan tog det här samhället vägen? Där man, och då tänker jag också så här, då är jag säkert ändå ganska privilegierad vit man. Som du säger själv, lite grå, vilket gör att jag förmodligen är ganska trovärdig liksom, kan jag tänka mig ut i samhället, hyfsat i alla fall.
Kanske
då,
är Björn Borg som kommer ikväll.
Ja, eller så tänker jag på de stackarna som kanske inte är lika privilegierade i samhället. Om man kommer från förorten och är 20 och en massa finnar i ansiktet så kanske man inte har samma. Men det fanns ju ingen tilltro till mellan mig och de här på macken. Jag kunde inte på något sätt få någon form av jävla tilltro. Och jag får ju förstå det någonstans, för de har blivit blåsta och sådär. Och då kanske det varit bättre att jag hade en blipp eller en ögonavläsare. Och det får alla ha, då blir det liksom, vi står alla lika inför någonting. Men samtidigt, då menar jag, baksidan är att kommer vi totalt sluta tro på varandra? Den här artificiella influensen.
Men liksom valutan mänsklighet kommer nedvärderas.
Kommer bara liksom bortblåst liksom.
Ja, för det kan man väl säga att hitta på lite egna varianter. Det brukar ju inte vara datornas.
Nej,
och ofta får man upp en sån ruta. Ett allvarligt fel har uppstått. Vi måste starta om datorn. Och då finns det bara en knapp där det står okej. Okay. Då skulle man gärna vilja ha en sån här. Men vänta du, det är inte okej. Okay. Jag skulle vilja ha en.
Nej, men det här var en lång historia. Men förstår ni vad jag menar? Förstår du, Peter, vad jag menar?
Får du en eloge, Peter, om du förstår vad han menar. Men vi ska se.
Nej, men du pratar om mellanmänsklig tillit och hur det kan komma att förändras. Är det så du tänker?
Ja.
Ja, men det är en knepig fråga. Men man kan ju definitivt tänka sig så här att ju mer teknik, robotar, datorer vi har runt om oss, desto mer uppgraderas det mellanmänskliga mötet. Att vi står face to face, då vet vi, det här är äkta, det är inte fake. Det här är ingen som har skapat den här märkliga videon eller vad det nu är här som vi kanske måste försöka genomskåda. Men det är klart att i det här fallet så handlar det också om en identifiering, att de skulle veta att just du är du. Och där skulle man kunna tänka sig en progression med häftigare lösningar framåt som identifierar oss enklare med jättesnabbt DNA-prov eller vad man kan tänka sig. Det finns säkert massa
saker. Jag kan tänka mig att man kanske vill cykla ändå i framtiden. Någon kanske, man kanske är så här, jag vill ta en cykeltur och så ser jag på någonstans på någon annonssajt att du säljer en cykel. Alltså, då är det ju åter den där tilltron. Nu skulle jag kunna åka ut till dig och säga, tjena, läget. Alltså, du släpper förmodligen in mig, jag får komma till dig och så här. Men jag är rädd för att det slutar med att så här, då får du först identifiera dig via någon slags system. Cykeln kommer att transformeras över på något.
Nej, den skrivs ut hemma.
Ja, precis. Det kommer att komma 3D-printer. Jag vet inte. Det är ju jävla gubbigt kanske att tänka så. Men jag menar att det är på gott och ont. För jag menar att mycket bedrägerier som redan pågår kommer naturligtvis kunna minimeras. Det kommer kunna.
Men vet du vad jag tänker när du pratar? Det är ju som att all förändring. Det är ganska likt när datorn kom. Det var många människor som hade åsikter om, ska jag vara med på det här spåret eller inte? Min mamma till exempel valde ju inte. Jag är förskollärare, jag behöver inte lära mig någonting om datorer. Och det har ju begränsat henne i livet. För i dagsläget, hon kunde ju inte förstå då att mobilt bank-ID som hon nu inte klarar av skulle vara avgörande. Att det enda sättet att hänga med oss barnbarn var över Zoom, för hon bor i Spanien. Alltså så här, att det enda sättet är att logga in på internetbanken.
Ja, jag fattar poängen där. Men vad menar du? För jag är ju för all typ av förändring.
Och därför tänker jag att det är likadant här. Att den här förändringen är ju svår att förstå. Kommer det här vara någonting som blir en sån stor del av våra vardagar? Så det kommer bli en vattendelare mellan de som kan och inte kan. Du och jag har ju redan så att för 20 år sedan då. Då var det ändå som att det kunde sitta någon dryg jävel på en middag och kunna en massa saker, då var man lite imponerad. Nu kan ju alla bara ta upp mobilen och googla det och säga så här, nej, det var inte alls 69, det var 70 det hände. Så långt ändå kommit att fakta är ju ganska poänglöst. Internet har ju redan allt. Mm. Ska vi quizza på riktigt, hade man fått ta mobilen framme, hade vi vunnit varje gång över den smartaste personen i rummet. Nu bringar vi in kreativitet, komplex problemlösningar, men då kanske det blir att konversera, att skaffa sig vänner. Den här filmen, Her, har ni sett den? Som jag tycker är fantastisk. Han som blir kär i sitt operativsystem och inleder en relation. Liksom, Det är liksom en ny valuta som håller på att skapas här. Det blir som, varför ska Hugo kunna liksom juridiska processer? Det finns ju redan någon AI som kan det mycket bättre. Jag tror att jag vill inte, men jag tror att det jag tar med mig härifrån är att jag måste in och inte göra det misstaget mamma gjorde med datorerna. Jag måste tillräckligt mycket för att minst någon gång i veckan tvinga mig själv till att använda detta i någon arbetsuppgift för att liksom inte vara sist.
Vad säger du, Peter, som expert på Norrätt? Vad vill du säga till våra lyssnare?
Nej, men så här, tänk er följande tankeexperiment. Att man har en viss musikstil som man gillar. Kanske man lyssnar på någon streamingtjänst. Samma sak med filmer. Samma sak med böcker eller vad det må vara. Med de här allt smartare lösningarna så tror jag att de kommer kunna skapa musik, filmer, texter, böcker som passar precis mina behov. Så att det kanske är så att jag inte går in och lyssnar på en viss rockgrupp som jag gillar, utan den här vet om vilken liksom typ av ackordföljd det är eller instrument som jag gillar och hur man ska sätta sig ihop. Så att det liksom genereras musik som hela tiden är ny, som passar
skapar
mig.
Skapar musik i realtid.
Filmer som hela tiden tilltalar mig på det sätt som jag maximalt vill att en filmupplevelse ska vara. Samma sak med böcker eller vad det nu vara. Det skulle vara rätt häftigt. Och det är inte helt otänkbart att det kommer bli så med tanke på den utvecklingstakt vi har sett hittills.
Men vad fan, Peter, vad gör vi med detta då?
Alltså, kan det inte bli konstigt då? Det blir en karatepor inspelad på månen.
Ja, det kan det ju bli då. Och det säger någonting om vad du brukar kolla på. Så kommer man tänka sig, vi drar dina tre vanligaste grejer i en och samma rulle. Men alltså, om man lyssnar på detta nu då och känner ändå så här, jag ska inte vara sist på det här tåget. Jag kanske inte behöver köra tåget, men jag måste ändå att sitta hemma och gräva ner mig och se om Terminator och bara tänka det här är början på slutet. Har du några ställen så här, vart borde jag gå in och vad borde jag göra för att åtminstone leka med detta på någon grundläggande mål, precis som man hade PC-skolan en gång i tiden liksom?
Ja, men mitt tips brukar vara att för att förstå trender och omvärldsförändring så är det absolut bästa sättet att testa själv. Ja. Att doppa tårna i vattnet.
Och hur testar man då?
Absolut, det finns ju otroligt många verktyg som nu börjar byggas ovanpå de här lösningarna som drar nytta av de här för de mest specifika ändamål. Men om man vill så tycker jag i alla fall det här ChatGPT är ett måste för nästan till alla. Att gå in och titta på, utvärdera, testa, skriva in frågor, se vad det ger för någonting. Fortsätt borra och pressa den. Det går väldigt bra även på svenska, även om den i huvudsak är tränad på engelsk data. Så det tycker jag.
Och då kanske man kan ersätta 10% av sina Google-sökningar med att gå in där och skriva så här, förklara för mig vad är det som märkvärdigt med Mattias Andersson, och så kommer det komma så här, ja men det här är ändå 5 coola saker han har gjort.
Ja, många har ju hävdat att det här är liksom en Google-dödare. Samtidigt får man komma ihåg att den formulerar alltid svar som ser korrekta ut, men de behöver inte alls vara det. Just. Och det gör det lite knepigt.
Har du någon annan sajttips?
Absolut, vi kan ta även då kring kreativitet när det kommer till bilder, vilket också är rätt kul. Då finns det ett par olika, till exempel Mid Journey som kan generera bilder utifrån text, och även DALL-E, DALL-E. Det här är några, de tre plattformarna skulle jag börja laborera med för att se vad man kan göra. För det är jättehäftigt verkligen.
Gud vad spännande. Nu måste jag.
Ja, nu måste det.
Nu är jag ledsen, men nu får vi sluta båda. För nu ska jag gå in och kolla.
Jag är genuint sugen på att sätta upp en liten podd. En variant av våran podd som är AI-driven. Bara se om den blir bättre eller sämre. Ja, jag har förstått att det är så länge de dåliga på att göra skämt. Många stand-up-personer som har provat och konstaterat att det är inte alls roligt.
Ja, men det kommer nog snart. Det beror på vilken måttstock man har naturligtvis. Ja. Men jag lät den här AI skriva ett av mina nyhetsbrev tidigare, eller i alla fall inledningen till det. Och sen så bytte jag efter ett tag. Har du just insett att du har läst det här, skrivit av en dator? Så att, ja, det är häftigt.
Cool. Ja, det är roligt. Och vill man ha ditt nyhetsbrev? Var går man då?
Var hittar man dig?
Futurewise.se.
Futurewise.se.
Nyhetsbrev.
Roligt. Och det kommer en bok om detta som du håller på att skriva nu, eller den är redan skriven, eller den kommer...
Jag har skrivit en bok som heter AI för offentlig sektor, där man tittar på hur det används inom det offentliga, och nästa bok kommer handla om AI inom försäljning.
Ja, ja just det.
Men det hittar man på Futurewise.
Ja, den andra boken, den är vi precis i startgroparna med. Men den första hittar man där.
Och då skriver du så här, inne på ChatGPT, skriv en sån här bok, så kan du snegla lite på den i alla fall när du skriver.
Absolut, jag använder den hela tiden för att få uppslag till texter eller göra research.
Ja, det här är spännande. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket, Peter, för att du kom.
Tack.